vågar avslöja vad det har kostat er hittills att ha den här assistenten?
Ja, det kan jag fingervisning, och det är fascinerande billigt, för att det är ju egentligen bara API usage som vi behöver betala för. Vi behöver inte ens ett företagskonto så att säga. Nej, men det rör sig om några tiotals dollar, alltså för all användning sedan i november. Så att den här blir väldigt kostnadseffektivt.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av AI Sweden podcast. Idag ska vi förflytta oss från nationella perspektiv och varför Sverige behöver artificiell intelligens ner i myllan i svensk näringsliv och vad man kan använda artificiell intelligens till. Jag hälsar Ludvig Granberg från R360 Resort Systems. Välkommen till podden. Hej Ludvig.
Hejsan, tack så mycket.
Vi ska prata om hur du i ditt företag har börjat använda en typ av teknologi som kallas för RAG, Retrieval Augmented Generation. Men innan vi dyker in i det så ska vi också säga hej till Astrid Sjögren, min kollega på AI Sweden.
Hallå, hallå.
Du ska också vara med här och resonera om det här. Du jobbar mycket med att stötta organisationer. Småföretag har du jobbat mycket med kring artificiell intelligens, så att din kunskap blir också väldigt värdefull in i det här samtalet, tänker jag. Ludvig, en bakgrund först för så att lyssnarna förstår sammanhanget. Vad är det R360 gör för någonting?
Ja, men R360, det är ett boknings- och affärssystem, brukar vi säga, och vi riktar oss ganska specifikt mot den svenska fjällvärlden, så fjälldestinationer. Och då har vi, som namnet antyder, en lösning som täcker många olika bokningsbehov. Så att login är ofta grunden, men sen så klarar vi då av skidpass och skiduthyrning, aktiviteter, skidskola. Och även en typ av avräkning mot privata stugägare som det ofta ser ut där uppe då, med provisioner och liknande. Så
att... Och ni har börjat använda artificiell intelligens. Så innan vi trillar ner i den faktiska tillämpningen så skulle jag vilja att vi hänger kvar vid behovet först. För det är ju någonting som vi på AI Sweden hela tiden pratar om. Att använda inte tekniken för teknikens skull, utan hitta en lösning där AI kan göra skillnad. Så vad var det du såg att ni behövde för någonting?
Ja, men det är ett väldigt stort system, och bolaget har funnits i 25 år, så att det är både stort och finns mycket historik som tar lång tid att sätta sig in i. Och jag räknar någonstans till ungefär 2000 olika manualsidor så att säga, som omfattas. Så det var väl där vi såg ett behov av att kunna tillgängliggöra det med hjälp av AI då. Gör det lätt, framförallt om man är ny in i bolaget, att söka och ställa frågor istället för att liksom leta bland manualerna då.
Och det här är manualsidor då som inte vänder sig till era kunder, utan som är den interna dokumentationen, om jag förstår det rätt.
Ja, det är en blandning. Vi exponerar en del mot kunderna också, absolut. Men det är också API-dokumentation och sånt som de sällan får titta på, utan då kan det vara riktat till oss då.
Vad är problemet med att ha 2500 sidor att hantera på det här sättet? Varför var det inte en situation som du var nöjd med?
Det är hanterbart. Man söker ju, då blir det lite mer som ett Google-sök, och sök och leta igen och sådär. Men AI kan ju också sammanfatta och förklara på ett annat sätt, och tar vi till exempel API-dokumentationen är den på engelska, men här kan du lika gärna ställa frågorna på svenska och få det sammanfattat på det språket. Sen har vi kunder i Norge också, och då kan du bara be AI att svara på norska istället, så får vi ett svar som vi kan skicka direkt till kund. Så att det är ändå tydliga fördelar med att jobba med AI.
Mm. Ett tydligt behov som tekniken kan uppfylla här. Och det som blev skillnaden för er, det var OpenAI's API för assistenter. Kan du berätta vad det var du insåg?
Ja, men jag satt och tittade på deras första utvecklarkonferens som gick av stapeln i november förra året. Jag följde den digitalt, och ja, då släppte de bland annat en GPT-4 Turbo. Och då kände jag att det här hade varit väldigt kul att labba lite med. Så det började ändå där någonstans på det sättet. Jag plockade in en av våra manualer i det här Assistance API:et, och precis då gick vår supportchef förbi, och då ställde vi tillsammans en fråga lite på skoj, varpå hon blev väldigt fascinerad över kvaliteten på svaret. Det var något som hon inte hade förväntat sig, och då bestämde jag mig att då kör vi nu, då lägger jag in alla manualer vi har, och sen så ser vi till att bygga en koppling till Slack, som är vårt interna kommunikationsverktyg. För då gör vi det också lätt tillgängligt för alla medarbetare på bolaget.
Astrid, vad tänker du om det här, liksom ett tydligt behov kopplat till teknikens möjligheter som Ludvig berättar om här?
Jo, men jag får några frågor som jag är nyfiken på, för jag tror Det här användningsfallet är nog det de flesta fått upp ögonen för idag som intresserar sig för AI. Det är relativt lätt att göra, kostar inte så mycket och det ger uppenbart värde, speciellt kanske för nyanställda som istället för att behöva gå till kollegor istället kan fråga en AI och få snabba svar. Men jag vill faktiskt fråga lite mer, för jag tänker att många företag står och funderar på att göra det här, men kanske har de inte den tekniska kompetensen i företaget som du har, inte bara i dina anställda, också i dig själv, Ludvig. Så för de som inte har koll på tekniken, vad kräver det här? Hur komplicerat var det att implementera, både liksom i tid, kostnader etc.? Skulle du kunna prata lite om det?
Ja, alltså någon form av teknik på grund. Som jag, precis det som jag gjorde, så har man nytta av det. För det blev också ett Python-skript till slut som kopplar ihop då Assistant API med Slack. Men det är klart, det finns många andra sätt att angripa det här problemet. Ett kan ju vara att ta kontakt med sin lokala inkubator om man har en sån på orten. Jag vet att här i Halmstad finns High Five som har olika typer av AI-program. Då får man hjälp av ett proffs. Och det finns säkert på fler orter. Och ett annat sätt, det finns ju verktyg, jag tänker på Zapier till exempel som ett verktyg för att koppla ihop till exempel OpenAI med Slack. I det här specifika fallet fanns inte den kopplingen än, det är mycket mer att det finns nu. Så att det finns ju också sådana lösningar som man kan använda som är lite enklare än att behöva skriva faktiskt kod. Då.
Men om man skulle hitta en utvecklare som kan hjälpa med det här, hur många timmar är rimligt att det ska ta att sätta upp det här systemet?
Det går till den nivån vi har gjort det på, så går det förvånansvärt fort ändå. Det här slutgiltiga skriptet är inte så hemskt många rader. Man kan ju också be AI att förklara vissa delar eller sådär. Så att tidsåtgången som jag la var inte så hemskt många timmar. Någon arbetsvecka kanske eller sådär. Sen kan man alltid, ska man ta det nästa steg. Det är klart att plötsligt så går det betydligt mer timmar. Men faktum är att vi har kunnat hålla det till rätt så få timmar.
Jag kan tänka mig att tiden kanske ligger mer i dataänden. Nu sa du att du hade 2000 sidor du hade fått ihop. Och det beror väl lite på hur det ser ut där ute i landet. Alla kanske inte har det super väl organiserat. Hur var det för er att få ihop all den dokumentationen som behövdes?
Ja, jag ville liksom angripa problemet så enkelt som möjligt. Så att i mitt fall så blev det liksom att ut med, för det är mycket låg en supportportal, men då gjorde jag det enkelt och bara skrev ut till pdf kan man säga. Så blev det ett gäng sådana, och där fanns vissa begränsningar sen hos OpenAI, hur många filer man kallade upp. Så då hade jag ett verktyg som slog ihop de här pdf-erna till lite större filer då, som man kunde ladda upp. Men sen har vi fortsatt labba med det här och titta på en typ av API-export från supportportalen i fråga. Då fick vi först ner det i HTML-filer, sen kan man köra ett skript som gör om det till textfiler och sen ett annat skript som slår ihop det till en eller några stycken stora textfiler som vi importerar då. Så då har vi plötsligt automatiserat den processen också. Men det där kan man ju ta i olika steg.
Men det låter som att det handlar mer om att få ut datan och få den i tillräckligt få dokument då egentligen för vad OpenAI tillåter, snarare än att liksom så här tvätta och jobba och strukturera data. För det är också det som är det fina här, att den tar den datan som ni ger den och skapar svar utifrån den informationen.
Ja, det är rätt fascinerande hur duktig den är på det. Så att det är ju något vi inte behövt göra, liksom sitta och tvätta och plocka bort meningar och sådär, utan det är ju bara in med den här, nästan som en typ av rådata liksom. Sen har vi faktiskt satt ihop ett litet team internt, de är två personer som, om det nu skulle vara så att vi har faktiska fel i manualerna, det är klart, då svarar ju AI fel också, det är inte konstigt. Men då har vi liksom en liten feedback-kanal på Slack där man kan skriva då att här fick jag fel svar. Och då har de någon rutin att kanske var tredje vecka gå över de här manualerna och faktiskt ändra så att det blir rätt då. Mm. Så det har vi satt upp i alla fall.
Men har ni sett exempel på det? För när jag själv har byggt RAG-lösningar, då har jag sett att den ibland börjar hitta på, hallucinera som man pratar om, trots att rätt information finns i det underliggande materialet. Men har ni på det här sättet upptäckt fel i era manualer alltså, så att det blir en kvalitetshöjning utav er ursprungsdokumentation också som är bieffekt här?
Alltså det är väl det vi hade hoppats på. Nu, jag tycker faktiskt inte upptäckt så många fel än, och de jobbar som är rätt mycket med manualerna, så att det kan nog vara, vi har nog sätt att upptäcka felen ändå, så de håller nog rätt hög kvalitet. Men skulle det vara fel så har vi feedback-metoden på plats för att göra den upptäckten då. Mm.
För de som inte riktigt hänger med i detaljerna här, Ludvig, om man skulle jämföra med att bara ställa samma fråga till ChatGPT eller någon annan öppen stor chatbot och det som ni har gjort här när ni har byggt en lösning som bygger på er egen dokumentation, vad blir skillnaden för er som företag här?
Ja, men det är ju en stor skillnad. Plötsligt kan den ju saker om vårt bolag, om vår produkt, allt från begrepp till hur saker och ting hänger ihop. Så att det är en jätteskillnad. Sen är det faktiskt så att vi har en del nytta av den generella kompetensen också. Nu får ju alla tillgång till AI via Slack. Och jag har sett exempel på att den används till översättningar av vanlig text. Ingenting som den kanske själv har genererat, utan nu har vi en utvecklare i Filippinerna, pratar bara engelska. Okej, hjälp mig, skriv det här fast på engelska. Och det hade ju vilken ChatGPT som helst klarat av. Men då är man ändå igång, man sitter i sin Slack. Man slipper leta upp någon webbsida med ChatGPT, så att även där har vi nytta av det.
Det är för att ni tillgängliggör den AI-funktionaliteten, kapabiliteten som finns på ett mycket liksom så här, närmare ställe för era anställda på det här sättet.
Exakt, det är ju precis samma plats där man skriver till sina kollegor dagligen då.
I vilket stadie befinner sig det här? Är det någonting som ni har nu implementerat och faktiskt använder, eller är det en prototyp i dagsläget?
Men det är lite mittemellan. Kodmässigt så är det väl mer prototyp än liksom superstark produktionskod. Men det har fungerat förvånansvärt bra. Jag hade nog räknat med att behöva göra mer med den och liksom, det ska vara någon riktig server och sådär. Men det här skriptet har liksom verkligen levererat. Startar den här maskinen om som det ligger på idag, men då botar det upp automatiskt. Och det har gjort att tillgängligheten är absolut tillräckligt god. Så att vi är på nivån intern use, så kan man säga. Vi har lite idéer om att liksom släppa ut egentligen mot våra kunder också. Men där är vi inte än, så det steget har vi inte tagit ändå. Nej.
En rädsla som jag hör många när vi pratar om det här eka i mitt huvud är ju det här med att dela data till OpenAI eller till vilken språkmodell man nu använder. Hur har ni jobbat kring det, eller hade några betänkligheter kring dels att dela all gammal dokumentation från 25 år tillbaka, men dels också hur dina medarbetare använder ChatGPT och vad de matar in till modellen?
Ja, jo, men absolut tänker man ju lite på de där sakerna. I det här fallet är det ju ändå, alla kunder kanske inte har tillgång till den, men API-dokumentation är också något som vi delar med vissa samarbetspartners och liknande. Så att det kanske inte är helt publik dokumentation, men det är inte heller helt företagshemlig dokumentation. Så att det har ju underlättat, så att säga, att den är inte hemlighetsklassad. Och det är väl ett bra första steg. Man skulle kunna tänka sig att man har ett litet datasätt bara för ledningsgruppen. Men då börjar det bli lite känsligare. Och då gäller att man inte blandar ihop de här datasätten också. Så plötsligt har vem som helst tillgång till inkomstuppgifter eller personnummer eller sånt som de inte ska ha tillgång till. Så att det känns ju skönt att börja med något som i alla fall är lite semi-publikt, om man kan säga så.
Du uttryckte det som att skriptet, funktionen, assistenten i det här stadiet där befinner sig just nu levererar det du hade förväntat dig, det du hade hoppats på. Kan du konkretisera, vad innebär det? Vad har blivit bättre hos er tack vare den här lösningen?
Ja, men det som blir bättre är att man är lite nyare in på bolaget, och det kan vara både vår support men även på andra delar av bolaget, så kan man börja fråga assistenten först och inte då störa en kollega. Sen om man får något svar som man inte förstår eller sådär, då tar man ju självklart tag i kollegan. Men det där är något som jag tycker verkar funka bra. Och det har också varit viktigt för oss att de frågor man ställer ändå är privata på något sätt. Alltså alla har fått sätta upp en egen kanal i Slack, en privat kanal. Och där kan man labba och testa och prata med R360-assistenten utan att exponera, så att säga, sin okunskap för kollegorna. Och det tror jag är en nyckel, att labba och fråga igen och sådär, utan att känna sig dum i något läge.
Hur ser det ut med användningen? Hur mycket har den använts? Och ser du att alla gör det, eller är det vissa som har tagit lite längre tid på sig eller kanske inte använder det alls ännu?
Ja, men det är lite så det är. Det var än mer i början, så lite nyhetens behag, absolut. Många var nyfikna. Sen kan jag se att det är inte alla som använder det idag. Och det är vissa som har haft lättare att ta det här till sig också. Och jag tror att man gör man något sånt där, man behöver nog faktiskt påminna folk om att det finns, glöm inte bort det. Det är klart, har man väl cementerat det på en djup nivå, i något läge slipper du påminna, då är det ju ett ovärderligt verktyg. Det är inte riktigt något dit, utan det handlar ändå om att påminna om att det här finns. Och något som inte har kommit riktigt så långt med som jag hade hoppats, det är att när vi lägger till, alltså att kontinuerligt lägga till nya manualer och samtidigt upplysa personalen, för det blir ju också en typ av påminnelse. Nu finns senaste nyhetsbrevet, all den datan finns, eller nu har vi uppdaterat de här 5 manualerna. Det finns förstås också i RT60-assistenten. Så ett antal sådana påminnelser tror jag gör att användningsgraden går upp då.
Du var inne på ett tips till lyssnare som blir nyfikna att testa någonting eget liknande i sin verksamhet, och det är att se till att personalen får möjlighet att interagera med sån här chatbot utan att behöva uppleva att kollegorna står och hänger över axlarna och ser vad det är för frågor som man ställer, för att våga ställa kanske de dumma frågorna, särskilt som nyanställd i en verksamhet. Har du några andra lärdomar, tips, tankar som du skulle kunna skicka med till de som lyssnar om de får inspiration och vill göra någonting liknande?
Något som jag kommer att tänka på, de har ju släppt nu OpenAI i det här GPT Store eller GPT Builder, att man kan göra sin egen GPT ganska enkelt. Det är ju ett ännu enklare sätt att komma igång, och det är också tillgång till det här sättet att ladda upp filer och liknande som den då läser igenom och tar med sina svar. Så det är väl det allra enklaste sättet. Nackdelen är att då blir det inte integrerat med det vanliga kommunikationsmedlet på bolaget, som kanske är då Slack eller Teams. Så att det är en liten avvägning, men det är, man kan ju testa och labba och liksom se, uppstår det något typ av värde och gör det, då kan man ju sen lägga en större insats för att få in det i sin kommunikationsplattform då.
En annan skillnad är väl kanske också att ska du göra det via de här GPTs, så behöver du ha personliga konton för alla i ChatGPT. Men när ni gjort det med era lösning, så har ni inte behövt ha personliga konton, utan ni har ett företagskonto. Så vågar du avslöja vad det har kostat er hittills att ha den här assistenten?
Ja, det kan jag ge en fingervisning, och det är fascinerande billigt, för att det är ju egentligen bara API usage som vi behöver betala för. Vi behöver inte ens ett företagskonto så att säga. Nej, men det rör sig om några tiotals dollar, alltså för all användning sedan i november. Så att den här blir väldigt kostnadseffektivt. Och nu har vi inte till exempel Zapier, kostar en del också sådär, så att, men nu har vi sluppit allt det, så att en mer kostnadseffektiv lösning är nog svårt att hitta. Några hundra lappar liksom, det är väldigt, väldigt prisvärt.
Vågar du gissa på någon, för det är ju liksom inga pengar alls här egentligen. Vågar du gissa på någon return of investment på liksom så här, hur mycket mindre tid har er personal ägnat sig åt att bläddra och söka i manualerna?
Nej, jag vågar nog inte det. Man vill ju tro att det är högt, och det tror jag att det är. Men några faktiska siffror, nej det vågar jag inte.
Astrid, vad tänker du om det här use caset i relation till alla samtal som du har haft med bolag utav liknande storlek runt om i Sverige i din roll på i Sweden? Hur generaliserbar tror du den här typen av angreppssätt på behov och möjligheter som AI nu kommer med är?
Jag skulle säga att en anledning till att vi gärna ville ha det här samtalet med dig idag, Ludvig, är att det här just är så otroligt lättillgängligt. Och så brett. Okej, för företag som är färre än 5 personer så kanske inte det här är supernödvändigt. Men i stort sett alla andra företag har det här utmaningen med att både se till att nya anställda får in informationen snabbt utan att det tar för mycket tid av mer erfarna kollegor. Vi har också problem med att det är svårt att hitta information även för de som har varit där länge. Det här är ett extremt brett problem som de flesta företag har. Och det intressanta också är ju hur, ja men vi har ju pratat om det, hur otroligt lätt det ändå är att implementera det här. Det behövs lite programmeringskunskap och några timmar hackande liksom. Så på det sättet så är det ett väldigt tacksamt första case tror jag för många att börja med. Det kommer inte ge unika konkurrensfördelar, för det här är något alla kan göra. Det kommer effektivisera ditt företag lite grann. Men det är ett bra sätt att börja testa AI och att börja se vad det faktiskt kan göra för skillnad utan att det är allt för läskigt och farligt tror jag. Så det är en bra inkörsport för tyngre AI skulle jag hävda.
Just det.
Någonting som vi hör ganska ofta, Ludvig, det är att organisationer när de har gjort sitt första AI-projekt motsvarande det som ni har gjort nu, då uppstår genast en massa nya idéer, för att man går ifrån att sitta och liksom så här, nöjeschatta med en AI-chatbot till att faktiskt se konkret nytta med den? Hur många nya idéer, vad blir nästa steg för R360 i AI-resan?
Ja, men nu ser jag i alla fall två spår framåt. Dels som sagt att det är något läge att kunna exponera den här till våra kunder. Mm. Vi jobbar faktiskt med Slack även där. Alltså vi har satt upp ett Slack workspace för våra kunder också så att de kan prata med varann. Det är ju ändå vissa unika utmaningar de har i fjäll Sverige så att säga. Att kunna dela det mellan anläggningarna är ganska värdefullt. Så där skulle ni kunna komma in på ett naturligtvis. Sen hörde jag senast idag att man har börjat på utvecklingssidan och föra in GitHub Copilot när vi kodar. Än så länge på test och det är väl någon månad gratis man har där. Men redan så märker man att man effektiviserar programmerandet. Då. Så det blir väl ett ställe till som vi tar in AI sannolikt.
Har ni några andra planer på att ta in AI till exempel i produkten eller så?
Det har varit kul att få in det i produkten. Vi hanterar mycket data men vi har inte kommit på exakt vad vi ska göra. Så det är vi nog öppna för och tänka vidare på framåt.
Mm. Vad tror du ni skulle behöva för att liksom, få hjälp med den här idégenereringsprocessen?
Ja, dels. Alltså man skulle kunna göra en intern inventering bara och liksom sitta ner, köra en workshop eller man passar på att ha det på en kick-off eller liknande. Så det är en möjlighet. Och den andra möjligheten är ju att som sagt återigen söka upp sin lokala inkubator eller liknande för att få hjälp och mer strukturerat söka idéer inom bolaget.
Och jag tror det där du nämner nu är att just sitta ner och faktiskt göra en liten inventering. Det tror jag väldigt få tar sig tid till. Men det kan vara en ganska viktig sak just för att då inser man vilka möjligheterna är. Man får nog fram väldigt mycket idéer bara med att prata med sina medarbetare och vad de har gått och tänkt på.
Som avslutning, Ludvig, har du något inspirerande, uppmuntrande medskick till de som lyssnar på det här och som inte har gjort sin första RAG-lösningen?
Nej, men det är väl att våga prova, testa, experimentera. Och som sagt, genombrottet för mig det var när jag fick visa en kollega, supportchefen i det här fallet, vad den här tekniken faktiskt klarar av. Och det gav ju sen inspiration för att liksom jobba vidare och lägga de här timmarna för att faktiskt få lösningen på plats. Så våga testa och ta med en kollega i processen så är ni igång, tänkte jag.
Varför blev det ögonblicket när du inte bara satt själv utan ni plötsligt var två som tittade på det som hände på skärmen?
Nej, men jag ville skapa värde för organisationen. Alltså jag är teknikintresserad själv, men då kan jag ju sitta och labba med helt privata grejer så att när jag fick organisationens liksom uppmärksamhet och intresse då kändes det värt att liksom satsa. Så att det blev avgörande av den anledningen.
Vi pratar ju ganska ofta, Astrid, om proof of value istället för proof of concept. Och det låter som det var det som hände här, Ludvig, på något sätt. Att du hade suttit själv och labbat och sett att tekniken fungerar. Men genom den här interaktionen då så blev det en validering utav att det också fanns ett värde för er att hämta hem med tekniken här.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Precis så.
Och sen så tror jag också det avgörande i mina öron låter som att ni har faktiskt låtit varje anställd testa med det här själv, uppmuntrat på ett bra sätt. För det som händer i många organisationer är att det tvingas på och så sparkar man lite bakut och förstår inte riktigt vad nyttan är eller att det bara släpps utan någon vidare förklaring. Så det tror jag också har varit en nyckel när jag jämför med andra organisationer som kämpat mer med AI.
Ja, men det har det. Jag vet när vi släppte det så tog vi har ju veckomöten varje vecka och där tog vi rejält med tid och gick igenom och ställde massa exempelfrågor och personalen kunde själva föreslå frågor som vi skulle ställa. Och det är klart, då vet man inte hur går det här då, men det är ju genomgående fick vi rätt så bra svar. Och då har man gjort den perfekta introduktionen, så då kunde man alla få labba sen efter det. Då.
Just det. Ludvig, stort tack för att du var med i AI Sweden podcast och lycka till på den fortsatta AI-resan tillsammans med R360 Resource Systems.
Tack så jättemycket.
Och tack Astrid för att du hängde med oss också.
Tackar, tackar.